Värvet görs i samarbete med Acast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag anser att man ska, som skådespelare ska man kunna göra både komedier och dramatik. För att tittar man på teaterns symbol så är det faktiskt en glad mask och en ledsen mask.
Värvet. 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 Värvet.
Hej och välkommen till det 171 avsnittet av Värvet. Jag heter Kristoffer Triumf. Det är bara några få skälvande dagar kvar till Värvets treårsfest den 20 april. Och är det så att du inte har köpt biljetter än, det är på Skalateatern. Ja, då tror jag tyvärr att det är kört. Du får försöka hitta någon svarta börshaj eller någonting sånt. Men det kommer bli en skyddundrande fest. Ja, och sen så har jag ju då det här ljuvliga avsnittet med Johannes Brost att bjuda dig på. Ja, dagens gäst är alltså skådespelaren Johannes Brost. Mannen som varit ett så kallat hushållsnamn sedan 1981 när han slog igenom en dunder och brak i Stjärnhuset. Den julkalender som rimligen borde ha varit den första som jag såg sådär riktigt på allvar. Och nu när jag kollar på det på Öppet arkiv, det kan du som lyssnar i Acast också göra om du klickar på skärmen nu, så minns jag den. Och det här är lite av ett retrospektivt avsnitt i det att vi berör Johannes föräldrar, uppväxten på Lidingö och i Malmö, hur han hittade skådespeleriet och kom in på scenskolan och sådär. Men det blir inte tråkigt för det, det tror jag att jag vågar lova. Vi kommer också prata en del om hans självbiografi som kom ut i höstas. Den heter Dö inte nyfiken och är skriven av Johannes tillsammans med Leif Eriksson och Martin Svensson, den gamla popstjärnan. Och i den boken så tar han upp en del av sitt ganska skabrösa leverne, i synnerhet på 80-talet när det var mycket sex, droger och rock'n'roll i hans liv. Det blir det idag i Värvet också. Och jag ska säga att vi nämner ett tv-program om en stund, Mitt liv är ett skämt, och det var jag redaktör för. Det var en rätt skakig inspelning i en period när jag inte mådde så jättebra för att jag försökte jobba med Värvet och det på samma gång. Ja, det blev lite mycket. Hur som helst, programmet går faktiskt att se på kanal 5play.se fortfarande, men ta det efter den här intervjun tycker jag. Och så ska jag säga att min pappa inte alls var full varje dag på jobbet som stuvare. Det tror jag att jag hittade på för att verka lite märkvärdig. Han blev nog det en gång tror jag. Och så nämner jag att ni ska mejla oss på Värvet, och det gör ni på varvet@triumf.se. Men nu får det vara nog med nitty-gritty. Nu kör vi bara Johannes Brost från ateljén i den här veckan som gick faktiskt, torsdags. Hej! Du var lite sen här. Jag tänkte bara fråga varför.
För att jag kom hem igår kväll från Rom där jag varit en vecka med min dotter Ella, och så att jag kände bara att jag, idag är jag ju ledig. Men sen fick jag samtal.
Ja, just det.
Det visade sig att jag inte alls var det, utan jag skulle sitta här.
Just det.
Ja. Så att nu är jag här.
Ja, det är jättebra. Tack så hemskt mycket. Men brukar du vara sen?
Aldrig.
Nej.
Jag är alltså tidsidiot alltså. Och det har att göra med någon gång på, ska vi säga, kan det vara 70- eller 80-talet. Då var jag alltid sen. Och det var också innan mobiltelefonerna fanns. Då var jag alltid sen till inspelningar och till tv och till teater och allting. Vilket var väldigt enerverande för de andra såklart. Men då var det en gång när vi repeterade på Parkteatern. Janne Halldoff regisserade en pjäs som hette Dribblen, som handlade om Nacka Skoglund. Och då var Kjell Bergqvist, min gamle gode vän, var nog Nacka och jag var någon, hans kompis på något vis. Då kom jag för sent några gånger, och sen en gång så sa Kjell, vet du, vad i helvete, vem tror du att du är? Ska vi då sitta och vänta på dig en hel dag, en halv dag, när det är dina scener som ska göras? Vad fan? Och du vet, han skällde ut mig något så fruktansvärt. Så jag, vi var ju vänner såklart, men han skällde ut mig. Det ska ju vänner kunna göra om vänner missköter sig. Vilket jag hade gjort denna gången. Så att jag, efter den gången, så jag bad givetvis om ursäkt. Det gör man ju alltid. Men efter den dagen så kommer jag aldrig för sent, förutom just idag. Mm. Ursäkta än en gång.
Nej, men det är lugnt. Det är lugnt. Ja. Vad gör du exakt just nu?
Just nu så har jag avslutat lite grejer. Dels en turné med Strindbergs Dödsdansen, med Görel Krona som också stod för regin. Vi har varit runt landet, och den har vi också spelat på Skottorps slott där jag bor på sommaren. Och sen har vi spelat den på Strindbergs intima teater. Nu har jag varit på ett turné. Och sen har jag spelat en föreställning som heter Född ond med Eva Fröling på Teaterbrunnsgatan 4. Som nu är avslutad.
Regi Martina Monterius.
Just det. Mm. Och nu har jag en liten lucka. Förutom idag och förutom givetvis imorgon då. Då ska jag filma en hel dag. Men sen så ska jag packa min väska återigen, tvätta och packa, och sen ska jag åka ner på landet efter helgen, och för att sen vila där några 5-6 dagar blir det. Sen ska jag börja repetera på Fredriksdalsteatern med Eva Rydberg och ett jättegäng, och där jag ska spela huvudrollen i en pjäs som är skriven av Ludvig Holberg, som hette i original Den jäktade, men där nere i Malmö kommer den heta Den stressade. Efter det så har vi premiär på den i juli, och sen så spelar vi den i juli, juni, juli, augusti. Och under tiden jag spelar den så ska jag ta mig ner till Malmö på dagarna och repetera, för jag ska jobba på Malmö Opera. En föreställning som heter Top Hat. Regi Sissela Kyle, med en stor ensemble och så, så att jag ska vara med där.
Wow.
Ja.
Okej, då har en del att stå i.
Ja.
Det blir inte så mycket semester för dig i sommar då?
Nej, det blir inte det.
Nej.
Det blir den här veckan som jag har varit nu i Rom, och sen så blir det någonstans, någon gång kanske i slutet på året.
Hur var det i Rom?
Ja, vi åkte bil, taxi till Arlanda för en vecka sedan, jag och min dotter, och då snöade det här. Och när vi landade i Rom så var det 16 grader varmt.
Så att det var jättefint. Och jag har ju varit där, det är femte gången. Så att vi gick runt där på olika ställen som jag känner till och käkade mat och tittade och skrattade. Och sen har jag några vänner där nere som gick ut och käkade med. Så att det var en riktigt skön semestervecka.
Vad härligt.
Mm.
Umgås du mycket med dina barn?
Ja, så ofta jag kan. Nu är det ju så att sonen, han läser i Lund, så han bor i Malmö faktiskt och läser i Lund. Och sen så den äldsta dottern, hon jobbar också och har barn, så jag är då morfar. Och så har jag en annan dotter som också fick ett barn för en halvår sedan. Hon är väldigt driftig också och hon håller på med Stockholm Art Week och Stockholm, det här Stockholm Art Week och Stockholm, allt vad det heter, som hon ska hålla på med nu i april. Så att jag ska ringa henne idag. Men jag umgås med dem så ofta jag kan.
Om vi tar det lite tillbaka liksom, till din barndom, eller kanske till och med ännu tidigare. Så din mamma hade ju samma yrke som du. Hon var bland annat en av Bergmans favoriter och var med i Sjunde inseglet och sådär.
Ja.
Hon präglat dig, tror du?
Ja, hon har präglat mig väldigt mycket i och med att jag hade ju ingen pappa. Ordet pappa har jag inte sagt väldigt ingenting. Utan jag hade en mamma som var väldigt stark och väldigt kärleksfull och vi hade väldigt roligt och hon betydde väldigt mycket för mig. Så att jag är uppvuxen med min mamma och hennes kvinnliga kollegor, alltså du vet, sådana här tanter, riktiga tanter. Så att jag är präglad av henne och hennes väninnor.
Vad är dina första minnen?
Ja, mina första minnen är väl då jag föddes ju här på Vallalavägen, Stockholms privata förlossningshem. Samtidigt som min mamma låg där så låg Vivica Lindfors där och ska också föda sitt barn. Och sen min första minnen är väl från Lidingö när vi bodde på Säljstigen 27. Där var det väldigt trevligt och fantastiskt. Och alltså, ibland fick man åka in med tricken in till stan. Alltså, bara det var ju fantastiskt att komma in där i Humblan och vet du, allt det där. Va? Så det var, jag har såna här små minnen från tidiga Stockholm.
Vad bodde ni för slags område på Lidingö?
Ja, vi bodde bekant. I gult trähus. Var det länga, sådana där längor med så. Så hade vi etage, sådana där, vi en trappa upp för både jag ett rum och mamma ett rum. Och sen var det då, så var det vardagsrum och kök och allt sånt där nere.
Radhus?
Ja.
Ja, ja men din farsa, han var aldrig i ditt liv. Han försvann.
Ja, det kan man säga. Ja.
Och drog och gjorde Främlingslegionen.
Ja.
Och sen gick han ju bort också, ja, när du var tonåring.
Ja.
Han, du var arg på honom och sådana grejer?
Nej, inte då. Det var väl kommit sen efteråt. Att man är lite bitter sådär. Att man inte har haft en pappa. Det är väldigt många kanske som inte har haft det. Det är väldigt få som har levt det så. Men vi är några stycken. Vi har samma grej det där med att man inte har någon. Man bara har en förälder. Och det är lite speciellt. Jag kan inte sätta fingret på det, men i och med att jag inte har någon erfarenhet av det så har jag ju upplevt min uppväxt och barndom som väldigt ljus och trevlig med min mamma som verkligen tog hand om mig.
Men när din farsa går bort då, vad var du, 15 ungefär?
Någonstans där.
Visste du vem han var ens då?
Ja, jo då. Han har ju gift om sig och sådär, va? Och fått lite tre andra barn och sådär, både i Göteborgstrakten, men...
Var Thomas är den mest kända?
Ja, just det. Ja, nej, men alltså jag kunde inte sörja på det sättet som man kanske ska göra. Men vi hade ju ingen relation och jag var inte på begravningen och ingenting. Så att, för mig var det ingenting.
Det fanns det någon annan som var liksom något slags fadersgestalt för dig?
Nej, det fick min mamma köra bägge den där racen. Så hon är ibland, du vet, i tonåren när man ställde till det lite grann sådär, då fick man kanske en liten örfil, va? Men det var ju rent, det var helt logiskt, så att det var inga farliga grejer, utan det var bara, nu får du skärpa dig.
Kan du förstå henne, eller tyckte du?
Ja, absolut, verkligen. Hon var ju dubbelarbetande, hon jobbade, repeterade på dagen och spelade på kvällarna, du vet. Och så jag hade ju barnflickor kan man väl säga, under större delen av min uppväxt.
Jag minns då från det här mitt liv i ett skämtiden, så minns jag att vi konstaterade att det var liksom inte riktigt meningen att du skulle bli skådis.
Nej.
Du tänkte bli sjöman typ.
Ja, just det. Ja. Det ville jag bli. För att jag bodde ju då, i Malmö då. Så jag och en kompis, vi stuvade i hamnen rätt länge, så jag bara förtjänade lite extra pengar. Och då...
Stuva, det betyder alltså?
Ja, man jobbar i hamnen.
Ja. Packar båtar?
Ja, jag packar från båtar upp till land och sådär. Och även till båtar, ja. Styckegodsar och sånt där som tog olika saker. Men det...
Min farsa jobbade som det en sommar. Han var full hela tiden.
Alltså, ja. Nej, men det, så, nej, spriten och jag har inte varit vänner på det sättet i tidig ålder. Så det var ingenting stolt alls.
Okej, så att då fick du upp ögonen för det här med sjön.
Ja, så var det någon som sa det att man kan skaffa sjömanspapper och så kan man söka sig till sådana här båtar som går långt ut i världen och ser stora kontinenter, och det ville jag göra. Så jag skaffade de där papperna, men det blev aldrig något. Jag blev sittande där.
Kände inte du till Sydsvenskan devis, har du sett Malmö, har du sett världen?
Nej.
Nej.
Nej, jag känner till en annan grej som står på bilarna ibland i Skåne. When in Europe, don't miss Skurup.
Den är väldigt vitsig.
Ja.
Jag undrar om det är som har kommit på det.
Ja, det undrar jag också.
Ja. Om det är någon lyssnare som känner till det så får de gärna mejla.
Ja, verkligen.
Men jag frågade om du hade varit arg, och sen så sa du att i efterhand så blev du arg. Men när blev det ett problem? Alltså, eller har det varit ett problem för dig med det?
Nej, inte ett problem. Jag har inte varit, men inte arg heller, utan man har varit mest lite bitter. Alltså att man lämnar sitt barn på det sättet. Alltså, jag har ju visserligen 3 barn med 4 kvinnor, men vi har ju väldigt bra relation och vi träffas sådär på stora helger och sådär. Så att det... Jag har gått den andra vägen, även om vi har separerat så vi har haft en trevlig stämning mellan oss.
Har du haft någon sån varannan vecka tillvaro med dina ungar? Eller?
Ja, på sommarna blir det. Då kommer ju barnen ner och så bor de där i omgångar. Och så det är trevligt.
Varför blev det ingen sjömanskarriär?
Ja, hade jag fått en båt som tagit mig, då hade jag faktiskt varit någonstans kanske i bort Asien eller Afrika eller Sydamerika. Men nej, men sen så var det så. Sen kom jag på internatskola i och med att jag blev så fruktansvärt mobbad i Malmö så att, och sen så var jag ju inte så där. Jag var ju inte, ska man säga, klassens bästa, utan jag var den klassens sämsta, kan man säga, rent ut sagt. Och så att då satte mamma mig på internatskola i och med att hon jobbade oerhört mycket och hon ville att jag skulle ta en examen. Och då gjorde jag det. Jag tog en realexamen, som det hette på den tiden.
Alltså, vilket är samma sak som gymnasiebetyg.
Ja, just det. Och där träffade jag väldigt många olika människor. Och då fick jag och en kompis till mig, Klasse Peyron, och vi fick ta hand om julspexet en sommar. Eller en vinter, givetvis, julspex. Och då var det så, då gjorde jag mitt första uppträdande. Då gick jag iklädd Nils Holgerssons kläder och släpande på en anka efter mig. Som var gjord av Brio. Brio betyder nämligen bröderna Ivarsson Osby, och jag gick på Osby realskola. Och då drog jag den ankan efter mig genom gången, och så sjöng jag: jag är en liten gåsapåk från Skåne, en skåning som ni vet är alltid trygg. Så drog jag den efter mig och så upp på scenen, och sen så höll vi på det jag gjorde. Så då fick jag lite, det var lite mer applåder och visslingar och sådär, så då fick man lite sådär. Men sen så tänkte jag, nej, det blir nog ingenting med det där.
Varför tänkte du det?
Jag hade, hela min uppväxt så har jag varit på teatrar och filmstudier och sett min mamma och hennes kollegor. Och jag tyckte att, jag fick alltid se pjäserna från sidan. I profil stod allihopa och gjorde konstiga gester och pratade på ett sätt som jag inte tyckte var så trevligt. Så tänkte jag, det där ska jag inte hålla på med. Alltså. Mm. Men sen blev det Malmö och popklubbarna på 60-talet. Där jag var konferencier och fick med introducera olika band och sådär. Va? Det var jättekul. Alltså. Introducera Kinks och... Ja, det var massa band, jag kommer inte ihåg dem just nu. Men det var en fantastisk tid att presentera engelska band som kom till Malmö och spela. Och då blev det sådär lite kul, va? Vi stod skojare på scenen och sådär. Så då fick jag lite smak på det där. Jag tänkte, det här kanske inte är så tråkigt ändå. Det var någon som sa till mig, ska inte du söka till teaterskolan? Nej, så jag. Men så började jag luska i det där. Så fanns det en privat teaterskola i Malmö på Väster där, som hade 10 elever. Och då sökte jag in där. Det var 20 sökte in och 10 kom in. Jag bland 10. Så gick jag där, men den kostade pengar, va? Så då fick jag då jobba som servitör
på Savoy Hotel i Malmö för att tjäna lite pengar. Så hjälpte min mamma till lite grann sådär, va.
Var fick du det där presentatörsjobbet någonstans?
Jo, för jag hade hand om en popklubb. Jag och en kompis hade hand om en popklubb i Malmö som hette West End 2.
Och vad var detta?
I Malmö.
Ja, men var? Vilket etablissemang?
Nej, det var en privat kille som hade en klubb där. Så fick okay. Han två klubbar. Mm. Och då fick frågan om inte vi kunde ta hand om den ena där. Ja, visst sa vi.
Var låg den?
Den låg på Perbejersgatan i Malmö.
Okej.
Okay. Mm. Om du vet var det ligger.
Nej, det vet
huset
jag inte.
Finns tyvärr inte kvar längre.
Jag flyttade till Malmö 1994, tror jag.
Har du bott där?
Ja, ja visst. Det har alla stora.
Ja, okay.
Alla som är något i den här stan.
Ja.
Nej. Men det finns en gammal ICA eller någon skit i, efter Slottsstan där. Erikslust, va?
Ja, just det.
Som jag har fått fram i en gammal rockklubb. Var det inte det på 60-talet?
Nej, det var mer en danshak.
Ah, okay.
Men det var lite orkester och band. Sådär, men det var ingen popklubb direkt, Erikslust. Det var mer på Amiralen och sånt där var det väl.
All heter right.
Det? Som låg i Folkets Park.
Ja, just det.
Mm. Ja.
Mm. Ah, okej. Okay. Hur gammal var du när du kom in på den här skolan?
Då var jag 18 och så, då kom jag ihåg, då åkte vi upp, vi var tre killar i en liten Volkswagen som åkte upp från Malmö till Stockholm och skulle söka in på Dramatens elevskola.
Fanns det inte scenskola i Malmö då?
Jo, det fanns det, men vi tyckte att vi skulle vara på Dramat. Jag vet inte varför vi kom på det, det var de andra tror jag som sa. Så vi åkte upp där och så bodde vi på Af Chapman. 55 kronor natten.
Mm.
Och sen så ja, jag hade inte pluggat någonting. Jag tänkte bara, se inte dem vilken begåvning jag är, så förstår jag inte vad de håller på med. Så jag gick ju dit där och på Dramatens stora scen var det på den tiden. Då sitter Bergman och Mago och Isak Kvensel och sådana där i salongen där, vet du. Så hörde man Bergman säga, ja, varsågod börja. Och så började jag och jag var så dålig. Jag stod still. Jag hade gjort olika scenerier så här, slog omkring så där. Jag stod på samma plats fastspikad och bara smattrade ut mina repliker.
Du hade ändå förberett någon slags text liksom.
Ja, fast det blev inget av det där när jag väl stod där på den här enorma scen. Så att då hörde jag bara tack och så gick jag ut. Då stod mina kompisar, hur gick det? Det gick skitbra, sa jag. Men det visade sig att vi sprack allihopa i tredje provet.
Okej, okay. Men då gick det ändå hyfsat då?
Nej, förlåt mig, i första provet. Ja, ja. Okay. Så att det var bara, och dagen efter så åkte vi ner i Volkswagen. Sen så tänkte jag, okej. Sen jobbade jag lite grann så där, hittade dit. Jag var på Östra sjukhuset som var ett mentalsjukhus i Malmö. De finns ju inte kvar längre, men det var enda jobbet faktiskt jag har fått sparken ifrån. För jag tog patienternas parti där.
I vilken fråga gjorde du det?
Ja, för att det var så här, mentalpatienter har ju vissa tvångsmässiga saker för sig. Och då var det så, en bland annat, om man knackade honom på ryggen ett visst liksom dunk på ryggen. Då var han tvungen rent mentalt att bli av med de här dunkarna. Så han var tvungen att gå till en annan och göra de här dunka av sig. Va? Så, och då satt allihopa och skrattade. Vilket jag tyckte var så oerhört fruktansvärt att se. Mm. Så att jag gick upp till överläkaren och sa det att jag förstår inte riktigt vad de håller på med. De skojar och har sig så här. Och med patienterna. Dagen efter fick jag reda på att jag skulle måla om i personalköket. Så jag fick börja måla det. Men så tänkte jag efter ett tag, men varför? Jag är ju inte anställd för att måla. Så gick jag upp och så sa jag, varför ska jag måla för? Det har jag ingen anledning, jag är ju inte anställd för det, sa jag. Och dagen efter fick jag ett papper där det stod att jag skulle avsluta mitt jobb på det här sjukhuset. Jag tog cykeln och cyklade hem.
Okej. Okay. Ja. Så när blev skådespeleriet ett yrke?
Ja, sen så när jag var 20 år så gjorde jag ett sista försök. Då hade jag hjälp av en skådespelare på Malmö stadsteater som heter Fred Hjelm, som är en fantastisk regissör. Han har väl gått i pension nu vid det här laget, men han har satt upp mycket fantastiskt. Och han hade regiambitioner, så han sa, jag kan hjälpa dig. Så han hjälpte mig och jag pluggade och vi höll på att repetera. Det är en scen, första man ska göra det är att göra en femminutare på scen inför juryn. Så att när jag väl kom in och stod där så gjorde jag det. Och sen fick man göra lite improvisation och sen fick man göra monolog och sådär, va.
Och den här gången rörde du på dig?
Jag rörde mig nog vansinnigt. Mm. Så att jag kom in med buller och bång. För att efteråt så sa lärarna, alltså du ska veta en sak, ditt första prov, det är det bästa vi har sett någonsin. Så du kom in på det. Vad du sen gjorde så här, det brydde vi oss inte om.
Aha, ja, vad kul.
Ja, det var verkligen kul. Då fick jag blodad tand, som det heter.
Mm. jag har funderat på det. På ett sätt så känner jag, eller så undrar jag, ifall du någonsin har valt skådespeleriet riktigt.
Ja, du. Jag ska bara svara på det.
Ja, men jag vet inte om det är en förolämpning. Jag tycker du är fantastisk.
Ja.
Men på ett sätt så känns det lite grann som att du halkar in på ett bananskal.
Ja, det är lite grann faktiskt som min gode vän Kjell Bergqvist. Han halkade också in där. Han kom in på scenskolan när han var 16. Och han brydde sig inte. Vad fan är det här för någonting? Vad är konstiga de låter? Vad håller de på med? Så att det är lite grann så, kanske. Det ligger någonting i det. Det har inte jag tänkt på, men jag ska tänka på det.
Ja, fast det har ju uppenbarligen funkat.
Ja, det har ju, både för honom och mig.
Ja, för anledningen till att jag undrade var att jag hörde en liten kort intervju med dig som Adam Alsing och deras morgonshow gjorde.
Ja.
Och då frågade han ifall du egentligen hellre hade velat vara rockstjärna. Och då kändes det lite grann så här som att, ja, men det kanske han hade velat.
Ja.
Hade du velat det?
Ja, alltså för att det var ju då på 60-talet så poppade ju upp väldigt många band i hela Sverige. Framförallt då även i Malmö. Väldigt många popband. Och det var ett band där, de hette Gonks. De ville liksom att jag skulle lära mig. Så, men du kan börja lära dig bas, för det är det enklaste. Men nej, det blev ingenting där så där. Jag var på fingrar där lite grann, men det blev ingenting.
Men du är sångare?
Ja, jag har ju sjungit rätt mycket nu i olika musikaler och sådär. Men det är ingenting. Jag överlåter det till de som kan det där. Så, så kör jag det andra.
En grej som jag tänker på med dig också. Och där skulle jag också vilja dra en likhet med Kjell Bergqvist. Att när man läser om dig och läser på om dig så är det väldigt ofta andra saker än just skådespeleriet som man skriver om.
Ja.
Har du någon aning om varför det är så?
Ja, jag är en liten udda fågel i det här teatersammanhang för att jag ska man säga, jag har ju, du vet, på den förr i tiden så festade man ju väldigt mycket, man var ute och man ställde till det och man höll på, så att det har ju varit lite mycket sådana där skriverier kanske också. Så, men det är ju den tiden, var den tiden. Men man ändå lyckats hanka sig fram, tycker jag. Vad tänker du på för grejer då?
Nej, jag är mest nyfiken på ifall du tycker att det är tråkigt att du inte får liksom vara yrkespersonen Johannes Brost, ja, så mycket, som bad boyen Johannes Brost.
Ja, men det, alltså, från början var det så. Jag fick alltså jobb efter scenskolan, så fick jag direkt jobb på Stockholms stadsteater. Och det var på den tiden var man ju inte kändis, men då jobbade jag väldigt mycket, va, med alla de andra. På Stockholms stadsteater, på stora scener med Per Anders Fogelström. Jag gjorde en jättebra pjäs som hette Räddad, hette den. Saved, av Edvard Bond. Fantastisk pjäs där vi stenade ihjäl en unge i en barnvagn. Det var en fruktansvärd pjäs, alltså, som gjordes på 70-talet, skrevs på 70-talet. Och så var det många som reste sig upp och gick när den där scenen kom nu, va. Men så att jag har gjort väldigt mycket, alltså, som vanlig teater, va? Och sen även så var jag liksom 3 år nere på Malmö stadsteater på uppsökande verksamhet och gjorde barn- och ungdomsföreställningar, och det var liksom, så att jag har ju hållit på med det, va? Men sen kom jag upp till Stockholm och då hamnade jag, du vet, på privatteatrarna. Och i och med det så är det underhållning, och sen så kom jag då även in i underhållningsbranschen i tv och radio och överallt gjorde de sådana underhållningsprogram. Så jag hamnade där, va? Rätt många år faktiskt. Det var rätt kul. Men,
alltså, tänker du på Gäster med gester? Och,
till exempel. Ja. Mm. Och sen var jag ju programledare för ett lördagsunderhållning som heter Nöjeskompaniet. När vi höll på med det där, hej till publiken, så hej till publiken och hela det där. Va? Så att så man myntade en massa uttryck. Men för många år så saknade jag det där teatern. Istället för, du vet, det var rätt mycket smälla i dörrar och springa och, du vet, tappa byxor och sådär. Som det var. Så att jag saknade det. Så att det tog väldigt lång tid innan jag kom dit igen.
Frågan, nu svarade du egentligen inte på den.
Nej, okej, okay då.
Nej, men om det var om det är tråkigt på något sätt att du inte, kanske inte riktigt har blivit erkänd. Ja, men kan man säga så då?
Ja, så har det varit, men det har ju vänt nu sista tiden. De sista åren måste jag säga att det har vänt helt i 180 grader, kan man väl säga.
Mm. Var det Avalons förtjänst?
Ja, det var både Avalon såklart. Och sen var det även Ulf Malmros som plockade in mig i Bröllopsfotografen också.
Och så var det Avalon då, ja, som man fick stora hyllningar både i Amerika och här hemma. Mm.
Guldbagge.
Ja, till exempel. Mm. Och sen så gjorde jag, sen ringde de från Brunnsgatan, Teater Brunnsgatan 4, att jag ville att jag skulle göra Allan Edwalls bok Limpan. Mm. I monolog på en timme.
Martina Montelius igen.
Martina Montelius igen. Mm. Fast det var Nathalie Ringler som regisserade, en fantastisk regissör.
Okay.
Men det var ju också en utmaning. Jag har aldrig gjort en monolog innan på en timme. Men den var ju en jättesuccé som gick jättelänge på Brunnsgatan. Och,
den har du varit ute med nu också? På
också senare. På turné, mm. Ja. Och sen så då kom ju då Strindberg nu här med Dödsdansen, som är också en fantastisk pjäs och blev också väldigt väl mottagen. Så att nu är jag på banan igen, på den riktiga, den där vanliga banan igen.
Mm. Det är också en sån här grej som jag undrar över. Jag tänker mig en sån grej som att du var med i Rederiet i 10 år. Mm. Och så tänkte jag på det faktum att Hans Mosesson här nu, ja, slutade som Ica Stig efter också ungefär 10 år.
Ja. Någonting sånt.
Hur lång tid tar det innan han kommer bli av med det där? Du vet ju hur det är. Så
att jag vet hur det är. Det tar minst 5 år.
Det är så?
Ja, mm. Det gör det.
Och på sätt och vis blir du aldrig av med det, eller?
Ja, inte för kanske för folk ute på stan och sådär. Men i branschen så suddas det bort efter 5-6 år.
Var det värt det då?
Ja, det var ju alltså så att då, på den tiden när jag gjorde det, så bodde vi på Östermalm. Då hade jag familj och barn. Så det var ju väldigt praktiskt att ta bussen från det ena stället till tv-huset. Och så sätta sig i sminket och hänga på sig västen och flugan. Och gå in och köra det där. Och sen var det ju då, ja, välbetalt. 8 månaders kontrakt på tv. Så att det gjorde också att man fick en stadga både socialt och ekonomiskt. Så att det var, på det sättet var det väldigt välbehövligt.
Men sen efter då, de här 5 åren då som du tar och laddar om, eller vad man ska säga?
Ja, efter Rederiet slutade så då var det ju inte så många som ringde angående tv eller filmer. För att det är ju så, alltså, man förknippas ju så mycket. Så fort jag skulle kommit in då i en film eller tv-sammanhang, så skulle alla säga, titta, där är han som spelade bartendern, bla bla bla. Så att de var väl rädda för det, producenter och regissörer. Av en lite märklig anledning, tycker jag. För att jag tar alltid fram då till exempel Carl Gustav Lindstedt. Och även då min gode vän Gösta Ekman. Jag menar, Carl Gustav har ju då gjort de här crazy-revyerna. Och bara gjort skämt och gags, va. Och sen att Bo Widerberg sätter honom som Martin Beck i den första Beck-filmen. Och jag anser ju att det är ingen jävel som har gjort en bättre Beck än vad han har gjort. Mm. Och det var ju också ett genidrag. Och jag menar, Gösta Ekman då, som också har snubblat runt med Hasse och Tage och Hafse och så. Vad har du i fickan, Jan, och sånt där, va? Och, men ändå, han har också gjort Strindberg och tunga grejer, va? Och så att det där är lite konstigt att, men så är den här branschen. Den är opolitlig.
Ja, det är möjligt. Men om vi återgår till din skådiskarriär, när du började, hade du hjältar, så att säga? Var det några du ville vara som?
Jag tyckte alltid Kevin Hjelm var så fruktansvärt bra, va?
Kevin Hjelm kom ju alltid upp när skådespelare kom.
Ja, men han var ju så fruktansvärt bra. Jag såg föreställningar med honom. Han hade någonting, en integritet som var fruktansvärt bra. Men å andra sidan kunde ju inte han göra komedier. Och jag anser att man ska, som skådespelare ska man kunna göra både komedier och dramatik, va? För att tittar man på teaterns symbol, så är det faktiskt en glad mask och en ledsen mask. Om man nu ska uttrycka det. Men han var ju så fruktansvärt bra. Jag såg så mycket av honom. Jag såg honom även på teaterscenen. Och jag tyckte han var så bra. Och det tycker alla skådespelare som har någon sådär, där är bra. Men sen, jag menar, Marlon Brando är ju också fruktansvärt bra. Honom såg man ju också alla filmer och tyckte att han var bäst. Så att det fanns ju några stycken som man tittade upp på. Men samtidigt är det så, man kan inte ha några idoler och sådär. Utan man kan bara snegla på dem och tycka, fan vad bra han är.
Du var ju för övrigt med i Malmros Min så kallade pappa också, va?
Ja, just det.
Det var ju en fantastisk film.
Ja,
eller hur?
Ja, visst, verkligen.
Ja. Vera Vitali alltså.
Ja, mm. Jag trodde hon skulle få en bagge, för hon var inte ens nominerad. Konstigt, tycker jag.
Ja, det
som en parentes. Ja.
Ja, verkligen. Men du, ibland så har jag frågat mina gäster om de tycker att de har nått sin fulla potential. Har du gjort det?
Nej, det hoppas jag inte. Jag tycker att det är många som har frågat mig, journalister och allt annat, som har frågat mig om jag Har någon drömroll kvar? Det brukar alltid komma. Och då har jag alltid sagt nej. För att tänk om man har en drömroll som man vill göra och så får man inte den, då kanske man blir bitter. Men nu kan jag säga, efter att ha gjort Edgar i Dödsdansen med Görel Krona, så kan jag säga nej, det är en drömroll. Så att nu har jag gjort den grejen i alla fall.
Mm.
Men å andra sidan så nu ska jag då dra på mig 1700-talskläder nere på Fredriksdalsteatern. Med Lotta Rammel och Eva Rydberg och allt vad de heter, va? Och
kommer det slås i dörrar?
Nej, utan det är mer en komedi, alltså det är ingen fars, utan det är mer en komedi, va? Ludvig Holberg är fantastisk, va?
Okay.
Den stressade. Och han, den här figuren jag gör, han springer runt överallt och han får ingenting gjort. Det är liksom själva den. Men det ska bli
jättekul. Kan man relatera till?
Ja. Men det ska bli väldigt kul, och sen så köra lite komedi nu på utomhusteater, 1200, utsålt alltid.
Det låter ju fantastiskt.
Ja.
Vad krävs för att du ska nå din fulla potential?
Ja, jag vet inte om jag har tänkt så där, men jag vet inte hur jag ska svara för det. Jag tycker jag har gjort en hel del grejer som jag är stolt över och tycker jag har gjort bra. Så att det är, nu, det här året är fullbokat. Men det kanske kommer någonting nästa år. Mm. Så man kanske tänker att det där skulle vara kul. Det här har inte jag gjort förr. Så att jag är lite öppen för det.
Handlar det om att göra nya grejer, tror du? Alltså grejer som du inte har gjort förr. Är det det som är?
Ja, jag är lite kameleont där. Så jag tycker att jag har ju gjort väldigt mycket konstiga saker också. Varit med i sådana här underhållningsgrejer. Både i Japan och i Buenos Aires och allt vad det var. Så man kanske inte ska skriva ner sin PC direkt. Men så att,
tänker du i ditt CV kanske?
Ja, så heter det. Du hör.
Ja, men du kanske använder din PC för att skriva till CV.
Nej. Jag har inte skrivit någon CV heller, så därför vet jag inte vad det heter.
Nej.
Men det var någonting med två bokstäver.
Ja, det var det. Okej. Okay. Men du, om vi säger så här då, vilka är de bästa du har jobbat med?
Kjell Bergqvist måste jag dra upp. Vi har gjort jättemycket grejer både på film, tv och teater.
Varför säger han alltid så här? Ja, men det är inte, jag spelar ju inte teater, det är alltid Kjell Bergqvist, va?
Ja.
Det är faktum att han säger så där. Har det att göra med att han tycker liksom att det ska inte vara så märkvärdigt att hålla på med teater? Eller?
Nej, men han är lite grann så. Men sen har jag sett honom, förstår du, i en Strindbergs pjäs. Fadern var det faktiskt på Stockholms stadsteater. Där var han ju fruktansvärt bra, och där var inte så mycket Kjell Bergqvist i den rollen.
Okay.
Så att han kan.
Jaha, all right.
Så, fan.
Så det är ett namn.
Ja, och sen är det då, sen har jag precis jobbat med Eva Fröling också på Teater Brunnsgatan. Hon är en fantastisk aktris, som jag kallar det för. Och sen nu är Görel Krona och jag, vi har haft fantastiska scener och jättekul att jobba med. Så att det har varit väldigt kul. Och sen så, jag menar, sen jobba som regissör med Ulf Malmros är alltid kul, för att han vet exakt vad han vill. Han vet definitivt vad han inte vill. Och det är underbart med sådana regissörer.
Vad är det som gör en bra skådis?
Dels är det att man får tillfälle.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Manus, om det nu är tv, film eller teater, som är tilltalande. Och en regissör, och att man får ett tillfälle att stå på en scen och framföra en bra text. Har man lite grann i sig som en skådespelare ska ha, så är det väldigt, det är väldigt lättare då att bli en bra skådespelare, exempel. Alltså, till exempel nu Strindberg, eller till exempel den Limpan som jag gjorde på Teaterbrunnsgatan. Det är ju fantastisk text att få stå ensam och leverera den till en publik som verkligen lyssnar och tycker att man hör på applåderna att de gillar det här verkligen. Det är nästan det, att man får tillfället. Det finns väldigt många skådespelare i landet här som inte har varit i tv eller på någon film. Som är på mindre ensembler runt om i hela, som är fruktansvärt bra men aldrig har fått chansen. Så att det är det som är synd. Jag tänker på Lotta Teive som då började som med roller i Ulf Malmros filmer och växte och växte och växte och växte, och nu är hon fast anställd på Dramaten. Det är också, hon har också gått väldigt sent gått den här långa resan. Så att det finns faktiskt det som jag säger, att man måste få tillfället att vara med i ett bra sammanhang. Då blir man bra.
Du har ju haft ett par vändor på liksom privat teater i den världen så att säga. Är det lite grann ett svart hål på något sätt? Alltså, medialt så hamnar man väl lite grann i skuggan då på något sätt? Eller?
Ja, på ett sätt gör man det. Men det är också en väldigt bra skola för att göra farser eller komedier på sådana här privatteatrar. Det är alltså det viktigaste, det är att man har en timing. Man vet exakt när ska man få publiken att skratta. Det är alltså en skola som är nog så viktig att lära sig. Det är tajmingen. Men å andra sidan, som du frågade, det är ju utsålda, var ju utsålda hus på de där privatteatern. Det kom ju busslaster från hela Sverige och skulle se en, så man, jag tycker inte det är ett svart hål. Det var, fast det är klart, när man spelar sen 200 föreställningar, då går man kanske dit. Jesus Christ, tänker man. Okej, men när man väl kommer dit och sätter på sig kostymen och du vet, fixa till sig och nu ska man gå in och nu är det en publik som har kommit från olika delar, då levererar man precis som det ska göras. Men det kan för vägen dit som kan vara lite tung ibland.
Ja, men det kan jag förstå. Ja. Absolut. Det är det som är så härligt med mitt jobb. Nästa dag är ju aldrig den andra lik så att säga. Nej. Det är alltid en ny intervju.
Ja, ja.
Och det kan jag kanske tycka verkar lite tråkigt med skådisyrket, att det, att man behöver nöta samma liksom, text.
Ja, men det är inte så tråkigt. För att den publiken som har betalt biljetter och du vet, skaffat sig hotellrum och, du vet, och ätit en bit mat. De förväntar sig det som vi har, det som vi har gjort. Och det, därför är det är inga problem, tycker jag. Det är många icke-skolor som tycker det. De säger det, hur kan ni lära er allt utan till? Är det inte tråkigt att göra samma saker varje kväll? Men det är inte det.
Men du har ju gjort stand-up också. Och stand-up comedy är ju, där är det ju, för det har jag fuskat lite inom också. Ett problem för mig i alla fall var att man, så här, jag kan ju texten, men att få den att kännas ny, det tyckte jag var svårt.
Ja, det är ju det. Jag höll på med det där också och det var rätt slitigt tycker jag att det var. När man åkte ut så där i 5 dagar i rad i 5 olika städer. När man inte visste, liksom, är man i Västerås eller Vimmerby eller vad var det nu. Det är lite jobbigt det där. Men man levererar så gott man kan. Men efter ett tag tröttnar jag på det där. På de där ställena där man dricker öl och gapar och skriker. Så där, och vet, det är lite stökigt. Så jag tänkte, vad fan ska jag stå här för? Mm. Så att jag slutade.
Hur kom du in i det?
Ja, det var faktiskt någon som, jag kommer inte ihåg vem det var, som tog kontakt med mig och frågade sådär. Kan inte du göra det och sådär, va? Och så fick jag börja, så hade jag material, så får man börja med 10 minuter, vet du. Och sen så en kvart och sen 20 och sen så blir man ju då, får man ta 45 minuter. Så att man växte, jag växte in i det där. Det var rätt kul i början faktiskt, det var det. Både på Norra Brunn och lite överallt sådär man var. Men jag tycker om att berätta historier, det är det roligaste som finns, va? Men som sagt var, som du sa kanske, man tröttnar ibland på sig själv.
Ja, eller i alla fall på materialet.
Ja, just det.
Det är de komikerna som jag tycker är bäst i alla fall. De som, det känns som att de tycker på riktigt att det här är det roligaste de någonsin har hört.
Ja, visst. Och det är väl jättebra.
Mm. Vad hade du för skämt då? Vad var det för material?
Jag hade ju mest... dels så kollade jag lite grann i sån här tidningar och överallt lokala. När man var ute i landet så tittade man på lokala tidningar och så hade man lite kommentarer om det. Och sen så då, om det som hade hänt då stora händelser kunde man ju ta upp då. Men sen annars så drog jag väldigt mycket anekdoter från mitt liv. Och hur det kan bli ibland, så där, hur tokigt det kan bli och sådär. Så att det var lite grann så också.
Alltså det var inte självutlämnande och, på samma sätt som din bok är liksom?
Nej, nej, så var det inte. Nej.
Det där har du inte gått tillbaka till så att säga, med stand-upen.
Nej.
Du har ingen lockelse?
det var kanske vissa företag när man känner dem där. Ja, det var häromdagen, eller vad säger jag, för några månader sedan så fick jag frågan om ett företag och jag kände honom så där och sa, ja, men vad ska jag göra då? För att, ja, men du vet, så gjorde jag det bara för det företaget, men ingenting som jag satsar på så där.
Nej, okej. Okay. Ja, men du körde ändå en...
Ja, jag körde en... Då körde en halvtimme för att det var liksom, var det frågor efter.
Sådär. Ja, wow. Ja, men det är ändå bra.
Ja, ja, visst. Ja, jo, visst.
Ja, vad kul. Jag tänkte också fråga, för jag frågade vad det är som gör en bra skådis. Men vad är din styrka som skådis då?
Det är väl att jag, dels tycker jag om att stå på en scen när jag vet vad jag ska göra. Och sen så tycker jag om att en teaterpjäs till exempel då, va, det är oftast att man berättar en historia. Jag tycker om att berätta en historia, låta historien berätta. Berättande tycker jag är väldigt... För att även om man berättar alltså en historia om ett liv till exempel som i Strindberg, va, så är det ju, då är man berättar ju ett skeende och jag är väldigt intresserad av det. Jag tycker att det är intressant, så att det är väl det som lockar också mycket.
Jag tänker att du är väldigt bra med text också. Problemet tycker jag när man tittar på svenska filmer och tv så där, det är att det manus ofta kan kännas läst. Det är väl en regifråga.
Ja. Ja.
Men det har jag, kan inte jag minnas att jag någonsin har känt med dig.
Nej, det där är jag väldigt noga med att det ska ligga, alltså man ändrar ju då vissa ord så att de ligger lite bättre i min mun, va, än själva manusförfattaren har skrivit, va, så att, och det är aldrig några problem. Men jag vill ha det så. Och sen så går jag ju hemma och kör dem där för mig själv lite högt. Och nej, det låter inte bra det där, men det ska man göra så där då, så ja, just det, så kan man delar upp den. Så tar man en liten paus där, sen fortsätter man. Så att, eller, ja, håller på att laborera lite så med texten.
Är det det som är nyckeln på något sätt? Alltså att man på något sätt är vän med texten? Är det därför ibland när man kollar på tv att det har gått för snabbt? Liksom?
Ja, man måste vara vän med texten. Och sen är det ju så, när man väl kommer fram till ett sätt att leverera den texten, så kan man ju, håller man ju det, så kan man i och för sig kan man då ändra lite grann, va, och lägga en liten paus där istället för lite, och lite där, lite senare kanske, innan det ordet där, så kanske man levererar och sen säger man det. Så att det är lite grann så, va, men ändå behåller man ju samma historia. Men
vad har du för svagheter som skådis då?
Att jag är otålig.
Okej.
Okay. Ja, det är jag.
Hur tar det sig ut?
De har inte kommit igång med grejen. Nu kommer igen nu. Nu gör vi den här nu då. Vi tre här, vi ska säga de här. Kan vi inte köra det nu då? Sen sätter vi oss ner och snacka. Ja, men kan vi inte bara titta först på texten? Jo, men titta på den då. Men kan vi inte köra den här istället? Sen kan vi prata. Jag är lite otålig där.
Okej, okay, ja. Så är det svårt att jobba med?
Nej, det är inte. Nej. För jag tycker att det är oerhört viktigt att man ska ha ett trevligt förhållande. Och en glad atmosfär ska det vara. Även om man spelar dramatik så ska det kunna skämta innan och skämta efteråt. Så det ska vara det. En trevlig atmosfär ska det vara. Det ger mig energi.
Men är du bra på att sprida den då?
Ja, det är. För jag kommer ihåg en gång när vi filmade en film som heter Orion, en kortfilm. Där jag skulle vara en fängelsekund och en hustrumisshandlare. Och då var det Jessica Sandén som jag skulle slå. Och du vet, vi skulle filma den i olika vinklar och jag skulle drämma till henne. Och sen så var det ju så att jag skulle drämma till henne, men precis, vinkeln är ju så då gjord att inte man ser att jag träffar henne, utan hon kastar huvudet och in i väggen, va. Så där fick vi repetera, va. Och det är ju så obehagligt. Men innan dess, när vi höll på att rigga lampor och sånt där, va, och då höll vi på att skoja och skämta hela tiden. Så vi skrattade så väldigt mycket. Va, och så, nej, sa det, nu får vi ta den här. Okej. Nu gör vi så här, nu klappar jag till dig. Och så, precis så stannar jag där, så flyger ditt huvud. Ja. Och sen så, okej, tag ner. Och så bara laddar jag till. Vet du, hon kastar in huvudet i väggen. Så där, va, och det så, och skrek och så där. Ja, tack, det är bra. Och sen efteråt så garvar vi igen. Så sa jag något skämtsamt, så garvar man. Så att det är lite grann det som gör att, för att det är så obehagligt det här med misshandel.
Ja, för där måste man väl... Vem fan var det jag pratade med om? Ja, det var väl någon som skulle spela en pedofil. Ja, det var Micke Nyqvist, ja. Som skulle spela något slags pedofil.
Ja.
Och då frågade jag honom, hur gör man liksom för att ta fram sin inre pedofil då?
Ja.
Han har ju ingen, menar han. Men... Hur är det med dig då? Har du liksom en inre hustrumisshandlare så att säga? Alltså...
Nej.
Nej,
det är precis vad jag inte har. Jag har aldrig höjt handen mot varken kvinna, barn eller man. Jag var i ett slagsmål en gång på internatskolan tidigt 60-tal. Men sen dess har jag inte varit i något handgemäng med någon. Det är inte min grej överhuvudtaget.
Men vänta, du har väl fått stryka av Örjan Ramberg?
Jag har fått stryka.
Ah, okej. Okay. Så du har varit i handgemäng men du har inte delat ut något?
Nej, jag har försökt skydda mig hela tiden. Försvar. Nej,
jag är likadan. Jag har inte i mig.
Nej, jag har inte alls. Och grejen var, på scenskolan där så hade jag en fråga sådär. Så här, men hur är det nu om jag ska gestalta en mördare? Jag har ju aldrig mördat någon. Och kommer inte att mörda någon. Hur ska man göra då? Hur ska man tänka då? Då sa han var så klok, Anders Bläckte. Han sa, ja men, sa han, någon gång har du väl tänkt sådär, den där jäveln alltså, idioten som vill slå ihjäl honom. Man kan ju tänka en sån grej, fast man kommer inte längre så. Ta fram den känslan, ta fram den, ta fram den. Sikta, kom ihåg när du tyckte så jävla illa om honom. Ta fram den känslan, och den ska du bara ha. Det menar, man får gå den vägen.
Mm. Sen fick du mörda någon i Avalon i alla fall.
Ja.
Ja. Eller det var väl kanske mer ett dråp.
Ja,
eller?
Ja, det var det väl.
Ja. Fantastisk film.
Ja.
Jätteroligt. Ja. Eller, ja, roligt. Men det var roligt att det passade dig väldigt bra, kändes det.
Ja, han var fantastisk. Axel Pettersen, som har gjort den. Han har gjort en ny film nu, under den går. Han håller på att klippa den.
Ja, vad spännande.
Ja.
Vad vet vi om den?
Att den heter Under pyramiderna, eller Under pyramiden, inspelas i Köpenhamn och i Egypten.
Oj.
Ja. Ja, jag vet inte så mycket mer med den faktiskt.
Nej, du är inte med.
Reine Brynolfsson är med och jag var med. Det var, och sen så Noi är med, hon som spelar min syster i Avalon.
Som gjorde debut, va?
Ja, just det.
Ja.
Mm.
Ja. Väldigt härligt.
Ja.
Du sa så här förut att du tycker väldigt mycket om att stå på en scen när du vet vad du ska göra.
Ja.
Händer det att du inte vet vad du ska göra?
Ibland kanske man blir uppkallad i något sammanhang. Det tycker jag inte är så kul. Så ställer de konstiga frågor till en eller så man ska göra någonting. Då känner jag mig så där lite obekväm, kan jag säga. Men annars så gillar jag att stå på en scen. Men sen är det ju fruktansvärt skönt att slippa göra det också. Stå på en scen. När man väl har gjort det väldigt mycket så här på turné eller spelat mycket, så är det väldigt skönt att vara ledig. Det tycker väl alla.
Men hur är du med liksom postproduktionsblues? Alltså hur är det när du kommer hem från en turné? När det blir tyst i telefonen och så vidare?
Ja, det kan vara väldigt... Nu har jag ju så mycket jobb. Jag har haft det sista åren här. Väldigt mycket jobb på alla sätt och vis. Så att nu är det bara skönt om de inte ringer eller så, tycker jag. Ja, för nu har jag sagt nej till rätt mycket grejer, för att jag har inte, dels har jag inte haft tid och dels har jag inte, jag tycker inte att jag behövt det heller. Och det är rätt skönt att ha den situationen, den sitsen, sitta i den sitsen att kunna säga nej.
Är du bra på att vara ensam?
Ja, det är jag. Det är jag.
Men det har du inte alltid varit, va?
Nej, men det är väldigt skönt, för att nu ska jag åka ner nästa vecka till Skottorps slott. Där jag har, inte i slottet ska jag inte bo på. Jag kan inte bo på slottet, men jag ska bo i ett stort hus bredvid som har varit mitt nu de sista åren. Och det är underbart. Och där kommer jag vara ensam ett tag tills mina barn. Efter skolan kommer väl de barnen. De kommer ner i olika etapper och då blir det så kul. Så. Men just att vara ensam, det är så skönt. Och åka ner till stranden och promenera. Och sen så snart ska jag bada i havet. Fort det blir lite 10 grader i alla fall ska det vara.
I din bok så beskriver du ju så här, precis som det kan jag också verkligen relatera till, att när du försöker så att säga ta det lite lugnt ett tag och sen så går det en natt och sen så är du tillbaka igen.
Ja, men det var då det. Det är det aldrig nu för tiden. Och det är väldigt sällan som jag går väldigt sällan ut nu för tiden på kvällar så där. För att jag dels tycker att det är fruktansvärt jävla anskrämlig musik de spelar överallt. Så man ska stå och gapa varandra i öronen. Va? Det är, alltså, jag gillar inte det. Utan jag föredrar att sitta med några vänner på en restaurang och äta god mat och dricka gott vin. Och sen så kanske man kan gå till en bar och ta en drink. Va? Men sen är det hej då. Alltså, för att jag har slutat med det där. Jag har väl gjort den resan tillräckligt många gånger, kan jag säga.
Mm. Det är också nyfiken på. För att du tog ändå en cigarett här utanför när du kom.
Ja.
Så du röker fortfarande.
Ja, det, ja då.
Ja, är du beroende av det?
Nej då. Men jag röker några cigaretter om dagen sådär.
Okej. Okay. Ja. Men det är väl ingen bra?
Ja, vadå då? Det finns mycket som inte är bra här i livet.
Nej, men jag tänker, för att du har ju varit så himla öppen med bruk och missbruk och sådär.
Ja.
Och jag är nykter sedan 11 år tillbaka. Hade nog ungefär lite samma drogpreferens som du, om man säger. Ja. Och du skriver ju liksom i din bok väldigt öppenhjärtigt om att du har testat massa andra grejer också. Så där. Men hade du några regler kring det där? Alltså för dig själv?
Ja, att aldrig låta det påverka mitt jobb eller så. Utan det var mest att jag var ju... Jag kallar det inte för missbrukare, jag kallar det för brukare. Mm. Utan jag hade det när jag var ledig. Jag hade skoj och kul. Och det var ju på det 80-talet var ju sådär. Det var ju Stormont Drang. Alltså, wild and crazy var ju. Alltså. Och jag var ju mitt i den här smeten. Så det blev rätt mycket så på den sidan. Hit och dit och upp och ner kan jag säga. Och runt.
Men när var sista gången du brukade kokain då?
Ja, det är länge sedan. Det tilltalar mig inte ett dugg alltså.
Nej.
Utan jag tar mig glas rödvin eller två eller sen så, och en god whisky måste jag ha.
Mm.
Så att där, vi håller det där.
Och en cigarett?
Ja, ja. Efter maten.
Ja. En grej som jag inte får reda på i boken som jag är väldigt nyfiken på, det är ju ryktet om att du faktiskt är Stones kolakran.
Det där är ju bara blaha blaha. Det är ju sådana rykten som kommer upp bara för att det, jag vet inte var de kommer ifrån. Utan du vet, ingen av dem där var ju, jag menar, de är ju fan 70-taggare nu, vet du. Jagger, han dricker ett glas vin, max. Ska du ha mer? Nej, han ska inte ha mer. Nej. Han joggar och du vet, Keith Richard, han dricker sin whisky, alltså sin Jack Daniels, va? Men jag såg ju dem i somras nu här, de är ju rasande tempo på dem, så det går ju inte att hålla på längre. De har ju gjort det. Och du vet, jag har läst Keith Richards bok som han skrev själv, för jag träffade honom, när jag träffade honom då, så det är ju väldigt många böcker som har skrivits om Keith Richards. Så frågade jag honom så en gång, så här, har du läst de där böckerna som du har skrivit? Nej, sa han. Nej, aldrig i livet. Vänta tills min kommer. Mm. Den tycker jag var så fantastisk, den läste jag. Och jag menar, den står också, han var ju heroinist, va? Men han slutade med det för 30 år sedan, men ändå påstår folk att titta han som han ser ut. Mm. Den knarkare. Du vet, alltså det är så. Ryktet, det är för tråkigt med det där. Och att jag skulle vara Stones kolakran, det är liksom bara fjanterier, spekulationer och hittepå.
Ja, men då dementerar vi det en gång.
Ja, det tycker jag verkligen.
Ja, underbart.
Ja.
Finns det saker som du ångrar liksom?
Ja, alltså nu har jag ju då innan sagt att just det där med ångra är ju väldigt tråkigt. Att säga att man ångrar saker, men... När man tänker efter lite grann så kan man ju ångra att man inte lyckas hålla ihop relationerna, till exempel. Det är ju alltid tråkigt, och det är alltså en förlust, och det är tråkigt helt enkelt. Både för barnen och så var det ju från början, men nu har de ju vuxit upp så pass att vi har väldigt trevligt förhållande. Men det där kan man ju ångra, att man inte kunde gå längre och liksom lösa vissa grejer. Va? Men så är livet ibland, och då får man ta det så här... Huvudsaken man inte skada varandra och gör sig illa och sådär.
Men du lever inte i någon relation nu?
Nej.
Nej. Är det någonting du skulle vilja?
Just nu, det har varit så jättemycket jobb så att jag har inte haft tid, skulle inte haft tid med det. Men ja, det är ingenting som jag går och tänker på, kan jag säga. Och gå in på såna här sidor och liksom titta, sådana här meeting.
Nej, just det.
Det har jag aldrig sysslat med. Kommer inte göra heller. Nej, men händer det så händer det.
Du vet vad, jag tycker det verkar kul. Jag kommer inte ihåg vad den där appen heter nu som folk kör. Men Tinder heter det.
Vad är det?
Ja, men det är någon sån där app som man blir matchad med olika människor helt enkelt.
Jaså?
Ja, det verkar skitroligt tycker jag. Och så får man säga ja eller nej eller så här. Ja, den där verkar trevlig. Och så.
Jaha.
Ja. Ja, det kan vara tips om du,
ja,
om du har tråkigt
på,
i stugan i sommar. Men du, ska vi bara prata lite grann om din bok? Mm. Du är inte nyfiken. För det första så, det är ju ett citat från din mamma, va?
Ja, just det.
Om du skulle dö idag, om du skulle omkomma i taxin tillbaka till stan,
ja,
skulle du vara nyfiken då?
Nej, jag tycker inte det. Ja, alltså det är nyfiken, det är ju säkert ett uttryck det här, va? Men alltså, jag är ju alltid nyfiken på att se hur barnen och barnbarnen, hur de växer upp och vad de hittar på och sådär. Den nyfikenheten finns ju alltid, va? Men den kommer ju alltid finnas hos föräldrar och morföräldrar och sådär. Men i övrigt tycker jag att jag har haft kul under väldigt mycket lång tid i det här livet och har träffat väldigt fantastiska människor och fått göra en massa roliga grejer. Så att, nej, jag tycker inte det.
Ångest är min arvedel. Alltså, har du jobbat mycket med ångesten?
Nej, jag har inte haft den här. Jag har inte den här ångesten. Jag kan ha ångest ibland bara. För vad ska man tänka på då? Jo, det är så här, hur ska jag göra nu då? Jag måste ju fixa det där innan det ju. Och så där. Det är där ångesten kan vara lite jobbig. Men sen slutändan så fixar man ju det. Men annars har jag inte ångest. Jag har väldigt nära till skrattet.
Men vad fan, du har ju liksom hela 80-talet. Så du måste ju ha tänt av så otroligt mycket.
Det var ju inte, ja, men det var inte, man var inte så, alltså. Man tog inte så mycket, så att säga. Va? Och sen så, jag har aldrig varit så där full som man ser ibland människor var då på 80-talet. Vi var så jävla packade, men det har aldrig varit min grej, utan då har jag gått hem. För att jag tycker inte det är kul, jag vill vara fokuserad. Så att det har aldrig varit min grej, och det är väl vissa... stunder har man ju, under 80-talet var man väl lite ångest sådär, va? Men på den tiden var det ju väldigt lätt att bara skaka av sig det och gå vidare.
Och det är ju, ja, som sagt länge sedan nu, men jag menar, för mig i alla fall, när jag bestämde mig för att bli nykter 2004, då var det ju för att då hade ju jag hållit på väldigt mycket med liksom uppåtchack. Men då var det ju som att livet var liksom, jag gör en gest som att man har tagit bort det där uppe och det där nere. Det var liksom lite grann som att mitt känsloliv var kört genom en equalizer.
Ja.
Man hade tagit bort topparna, ja, men också dalarna. Liksom. Så
ja.
Jag var liksom nästan som stum.
Ja.
Kan du relatera till den känslan?
Ja, inte riktigt. Det var ju så att jag har ju faktiskt jobbat väldigt mycket, va? Och det har gjort att jag var tvungen att ta paus med det där, va? Utan, och bara fokusera på det, va? Så att jag har aldrig varit beroende på det sättet. Nej. Utan det var mest att det fanns överallt. Så att jag har inte varit, för mig var det inga problem att sluta med det där. Det enda som är problem, jag måste ha en virrepinne på kvällen, alltså.
Men
en 12-åring.
Men det är väl kanske ganska bra för
blodtrycket? Ja, ja, visst. Jag är sjuk, vet jag inte när jag var senast.
Hur håller du igång? Alltså joggar du sådär eller?
Nej, absolut inte. Nej. Jag springer inte ens efter bussen. Men däremot så går jag väldigt mycket. Sen för nu i Rom, vi gick ju mil alltså. Och jag går i stan, går jag väldigt mycket. Och sen i mitt jobb så håller jag mig faktiskt väldigt mycket igång. Va? Till exempel dödsdansen där, då dansar jag. Och jag springer och har mig, vet du, så att jag får lite grann i jobbet en hel del.
Ja, jag förstår. Ja, för du ser ju oförskämt fräsch ut.
Ja, jag vägde mig nu på hotellet i Rom. Tänkte jag undrar hur mycket jag väger nu, för jag har alltid vägt 68 kilo i 35 år, 40. Så ställde jag mig på vågen. Ja, 68. Okej, tänkte jag.
Har du färgat håret?
Nej.
Det börjar gråna lite grann.
Ja, just det. Min dotter sa det till mig häromdagen.
Men det är ju bara snyggt.
Ja.
När hade du skägg senast?
Jag har aldrig haft.
Kan du inte ha det?
Nej, jag vill inte. Det kliar för mycket.
Ja, okej. Okay. Ja. Jag skulle vilja se dig i skägg.
Då får du vänta.
Jag får ringa till någon... Jag får ringa Martina Monterius och se till att hon skriver någon skäggråd.
Ja, just det.
Jag sökte henne faktiskt inför det här, men jag tänkte att...
Ja, vi har planer faktiskt på att efter den här sessionen i Fredriksdalsteatern och Malmö Opera så ska vi titta på en ny liten produktion här som hon får skriva och sådär.
Roligt. Ja, hon är ju lite av ett geni också.
Ja, verkligen.
Just det, vi skulle prata om din bok hade jag tänkt. Alltså, hur togs den emot skulle du säga ett halvår senare så här?
Jag vet faktiskt inte hur den togs emot. Men nej, jag vet inte. Förlaget, så här, den var ju, det var någon som sa att den låg på någon topplista på bok eller vad det var. Så där, men jag har inte riktigt... Jag jobbade med dubbeljobbare då, så jag har inte riktigt hängt med där. Så att jag vet inte. Men den har tydligen sålts väldigt bra, säger förlaget.
Ja, vad kul.
Ja.
Varför hade du två spökskrivare?
Ja.
Det var så mycket...
Ja, det var så mycket. Ja. Och sen hade jag hade inte tid. Och de höll på, vet du. Jag sa, jag jobbar ju. Så vi fick åka. Så, nej, nu gör vi så här. Vi måste åka någonstans. Och sätta oss någonstans. Så vi åkte ett par veckor bort till Mexiko. Och där satte vi oss. Och vi åt frukost. Vi körde. Så åt vi lunch. Och sen körde vi text. Och sen så och så. Så vi hela tiden var det så här olika schemalagt nästan. Och sen var vi en resa till Krakow. Det var också på så. Jag var tvungen att fokusera. Så att, och den ena, han tog fram det där. Och sen den andra sa, ja men hör du, nu måste vi gå lite djupare på den där grejen. Så att de kompenserade varandra väldigt bra.
Vem var vem, så att säga? Vem var den djupa av dem?
Det var Leif.
Jag förstår. Gav det blodad tand på något sätt? Vill du skriva, eller skriva mer?
Ja, varför inte? Jag funderar på det.
Ja.
Men jag har inte kommit längre än så.
Men jag tänker också, för att du har ju stått på scen så himla mycket.
Ja.
Har du varit liksom sugen på att regissera och skriva egen text och så?
Ja, nu är det ju så att jag är ju rätt självgående när det gäller såna här grejer. Och när vi gjorde nu den här dödsdansen som jag återkommer till hela tiden här, så var det ju Görel Krona som står för regin. Men hon var ju ibland på scenen och jag var inte på scenen. Då var det jag som satt i salongen, så att vi liksom turades om och stöttade varandra och säger, men vänta, det där är inte bättre att du vet sådär. Så att jag skulle inte ha någonting emot det, men jag har inte riktigt tagit tag i det, om man säger så.
Nej, du har ju uppenbarligen lite för mycket att göra kanske,
ja.
Ändå.
Ja.
Tänker du någonsin pensionera dig?
Nej, verkligen inte. Nej, men jag tyckte, jag avslutade faktiskt nu i Rom boken Mitt liv som chaffer. Som är min gode vän. Han har ju också gjort musiken till dödsdansen.
Okay.
Som jag använt, som är fantastiskt bra. Men han ringde honom faktiskt igår och sa att nu avslutar jag boken i förrgår i Rom där. Det var ju en fantastisk läsning och så pratade vi sådär, va. Så att jag tänkte kanske jag skulle skriva en själv. Själv.
Ja.
Vi får se.
Vi får se. Mm. Spännande. Vi nämnde ju Ramberg här tidigare, att du hade blivit misshandlad. Det verkade också på efterspelet som att ni inte kontanta än.
Absolut inte.
Nej. Har du fler fiender?
Nej, har jag inte. Nej.
Inte ens i kvällstidningsvärlden?
Ja, det fanns ju de där Tom Hjälte, de där förr i tiden, men de är ju borta nu, tack och lov. Nej, jag tycker inte de får skötas. Det där skvallret och blapset de har i kvällstidningarna och veckotidningarna, det är någonting som fullständigt är mig så oerhört främmande och ointressant. Så jag kan inte öppna en sån tidning. Jag mår inte riktigt bra då. För jag ser de där rubrikerna och så skandal. Det ska vara skandal runt allting nu. Så att jag är inte riktigt... Jag skiter i det. Jag läser morgontidningar.
Om vi liksom bara summerar din karriär lite grann. Det kan man väl ändå göra när du är... Vad är du, 68 va?
Någonting åt det hållet, ja.
Vilka skulle du säga är dina viktigaste roller?
Det var väl då jag gjorde den här pjäsen Pappersblommor på Intima på Malmö Stadsteater någon gång för länge, länge sedan, slutet på 70-talet. Det var en fantastisk pjäs och det fick jag en lysande recension, så det var viktigt för mig. Sen var det väldigt viktigt 1977 när jag deltog i Tältprojektet. Med Sven Wollter och alla dessa fantastiska, Totta Näslund och du vet, Christer Bostedt. Och, du vet, det var fantastiskt. 60 stycken skådespelare och musiker som gav sig ut och berättade om arbetarklassens historia under 100 år. Det var en enorm resa.
Vem 17 var det? Var det typ...
Hans Mosesson var med till exempel. Ica-stick.
Ja.
Långt.
Ja, men jag tror att Marie-Louise De Geer av Bergenstråle.
Ja, vi hade en liten affär där.
Jag sa, ja. Men jag har för mig också att hon i något radioprogram som jag lyssnade på. Det kan ha varit Heliga familjen som var ett fantastiskt radioprogram i P1 som Maria Sveland programledde.
Ja.
Jag tror att hon berättade att det knullades något så oerhört mycket under det här tältprojektet.
Ja. Ja.
Så var det kanske.
Ja, det var det.
Ja, det var, jag hade inga frågor.
Nej,
det.
Inte.
Du hänger för er svar.
Men tänk dig själv, alltså dessa artister och skådisar och musiker i 27 husvagnar.
Ja, jo.
Behöver man, det är bara punkt, punkt, punkt sen.
Ja, jag förstår. Mm. Ja, men så det var en viktig roll.
Ja, det var det. Det var väldigt kul att göra. Och sen har jag gjort väldigt mycket. Alltså, även Avalon måste ju vara också där uppe. För det var ju fantastiskt att få det tillfället med den huvudrollen att göra.
Och en världssuccé på något sätt.
Ja, visst var det. Och sen även Limpan på Teaterbrunnskap. Jag måste ta upp den igen. Alltså. Och sen även Strindberg, Dödsdansen. Där har vi då några stycken som man kan verkligen ta hand om. Men sen tyckte jag även... Bröllopsfotografen, den där rika knösen som jag gjorde där, den var också jävligt kul att göra.
Vad kul. Vill du rekommendera något?
Ja, om ni har vägarna förbi i Skåne i sommar. Fredriksdalsteatern, Eva Rydberg. Hon kommer vara så ful som stryk. Och så har hon hängbröst ner över knäna. Och hon är min tjänsteflicka. Bara en sån sak. Kom och se den.
Mm. All right. Vem tycker att jag ska intervjua här i Värvet?
Ja, varför inte chaffer?
Gärna det.
Och sen, Bergqvist har gett ut sin bok. Såg jag nu, den har tydligen kommit ut nu när jag var utomlands.
Ja, jag hörde honom på radion igår.
Ja, jag ska ringa honom.
Ja, gör det.
Ja.
Säg åt honom att komma hit.
Ja.
All right. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Johannes Brost, och honom hittar du nog varken på Instagram eller Twitter. Du får helt enkelt hitta på något annat sätt om du vill komma i kontakt med honom. Men mig däremot kan du nå på alla möjliga sätt. Jag heter till exempel Triumf på Instagram och Twitter, och Värvet heter Varvet på Instagram. Finns inte på Twitter. Däremot så gör den engelskspråkiga varianten det, för att göra allting mycket mer komplicerat, och den heter Varvet Podd. Ja, så var det med det. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Tack också till Lovisa Olsson som klipper, och till Acast som distribuerar och sköter försäljningen och rulliansen. Tack också till Perfect Day Media som är mitt management. Jag älskar er alla som gör det här möjligt, också min familj och våren. Puss och kram, hej då. This kitten got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I notice that you got it, you notice that I want it, you know that I can take it to-